Jag förväntar mig i alla fall att lönen ska höjas med minst inflationen.
Vi står inför en historiskt svår avtalsrörelse. Ska lönerna höjas så att de kompenserar för den höga inflationen? Ja, säger vissa.
Vi tjänar ingenting om vi får en hög inflation, för då får vi reallönesänkningar.
Medan andra menar att det är ett alldeles för högt spel som ingen kommer vinna på.
Sluta med luft i plånboken och att arbetslösheten ökar.
På en kvart får du veta varför kampen om lönerna kommer bli en av de svåraste hittills.
Vi ska liksom pressa ut varenda en krona som finns att ta ut.
Det är tisdag den 29 november. Det här är Dagens Story för Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Johan Karlström, ekonomireporter på SvD Näringsliv. Hallå.
Tjena.
Hej. Du, tycker du att jag redan nu ska ge upp tanken på en löneökning nästa år?
Ja, alltså alla får ju inte samma löneökningar, så man vet ju det, man kan ju alltid hoppas, men de allra flesta, så att säga, snittet kommer att få räkna med en lönesänkning även nästa år. Och kanske inte lika stor faktiskt som i år då, för att i år så ser Riksbanken till exempel att man får en real lönesänkning på ungefär 5% i snitt i Sverige.
Mm.
Real lönesänkning, det betyder alltså en lönesänkning då justerat för inflationen, så har varit väldigt hög. Och sen nästa år ser Riksbanken kanske 2% minskning då av reallönerna.
Mm. Så 7% då, totalt kommer man att ha förlorat av sin lön?
Man kommer att ha förlorat mycket pengar. Absolut, de här åren är tuffa för alla.
Mm. För visst är det så att vi i väldigt många år istället har haft reallöneökningar i Sverige?
Jo, men det stämmer. Alltså, om man går tillbaka 25 år och sånt där, tittar på det tidsperspektivet, då har alltså svenskarna fått reallöneökningar på drygt 50%. Så det är massiva löneökningar. Vi har blivit rejält mycket rikare de här senaste 25 åren.
Mm.
Det snittar alltså på en reallöneökning på ungefär 2% av året.
Mm.
Så att, och dessutom så är det mycket högre än i övriga Europa då, om du tittar på snittet där. Mm. Så det har gått bra för Sverige och svenska löntagare.
Mm. Men nu är sötebrödsdagarna över.
Ja, nu är det lite jobbigare.
Nu håller jag på att slänga mig med det här reallöneökningsbegreppet. Men vad exakt är det?
Ja, nej, men det är ett komplicerat ord, eller inte. Men det är ett något sån här komplicerat ord för att egentligen bara beskriva hur mycket lönerna ökar justeras för inflationen. Att om så mycket mer ökar lönerna än vad priserna ökar.
Mm. Och när man pratar om reallönesänkningar så är det tvärtom.
Då är det precis tvärtom.
Du, den här avtalsrörelsen som det har börjat snackas om nu och som drar igång nästa år kan man väl säga. Alltså, varför kommer den bli så svår?
Jo, alltså det är just den här höga inflationen. Människor känner ju att de får inte kan, att lönen inte räcker till att köpa det lika mycket som tidigare, så att säga. Priserna, allting har blivit dyrare, och det är klart att det sätter ju press på facken att driva igenom, ja, i alla fall lite högre löneökningar än normalt då.
Mm. Men vad finns det för konflikt mellan facken här?
Ja, det finns ju konflikt. De är ju ganska samstämmiga, så att säga, facken nu. De har ju samlats kring de här 4,4% som de har begärt för. Då pratar jag alltså om LO-förbunden, och LO har gått ut med ett lönekrav på 4,4% löneökning. Men det är ett förbund då, den här gången då, som Transport då, som gärna skulle vilja se lite mer, helt enkelt. Men det brukar ju vara så. Alltså det är ju inte alla förbunden då som alltid ställer sig bakom det här gemensamma, det här majoritetsbeslutet.
Mm. Men 4,4, vad är det lågt i de tiderna vi lever i?
Ja, alltså det är betydligt lägre än inflationen då som kommer att gå, som är betydligt högre. Alltså inflationen i början av nästa år kommer ju toppa på en 12-13%. Så att det är ju lågt, men samtidigt om du tittar i nominella termer, så att säga, alltså om du tittar i kronor och ören, så är det en högre då summa än normalt. Men det är ganska irrelevant. Man vill ju relatera till inflationen. Stiger priserna så vill man ju gärna ha löneökningar som stiger kanske något mer, så som har varit fallet de senaste decennierna.
Mm. Men min bild nu är att liksom både fack och arbetsgivare i de flesta fall är väldigt överens om att liksom det måste bli så här.
Jo, men absolut. Det måste man väl ändå säga att de är i alla fall överens om att man kan inte go crazy, så att säga, att begära för mycket. För där har vi ju lärt oss en läxa då från 70-80-talet då, där man alltså facken jagar inflationen, löntagarna jagar inflationen.
Even before today's meeting began, there was an announcement in Kuwait that prices for Arab oil were going up. A huge increase voted in an overnight.
Det är trångt runt skrivbordet där ministrarna från OPEC-länderna, bland annat Saudiarabien, Irak, Iran och Kuwait, har samlats denna oktoberdag 1973. Efter ett 8 timmar långt möte har de enats om ett beslut som skickar en chockvåg genom världsekonomin.
The oil producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon.
Oljeembargo mot alla länder, däribland USA, som stöttat Israel i oktoberkriget samma år.
We are heading toward the most acute shortages of energy since World War II.
Richard Nixon, den dåvarande amerikanska presidenten, talade om den största bristen på olja sedan andra världskriget. Och mycket riktigt steg energipriserna kraftigt. Och stora delar av världen slungades in i en lågkonjunktur. Oljepriset fick inflationen att sticka iväg i Sverige.
Det har blivit allt svårare att få lönen för en genomsnittsfamilj i Sverige att räcka till.
Och effekten höll i sig. De ökade priserna gjorde att lönerna höjdes för olika yrkeskategorier. Och det här eldade samtidigt på inflationen. Det var inte förrän finanskrisen under 90-talet som regeringen införde enhetliga reformer och avtal som gjorde att läget stabiliserades. Till exempel industriavtalet som sätter en lönestandard för övriga branscher.
Syftet är att löneökningarna inte ska bli högre än vad den internationellt konkurrensutsatta industrin i Sverige klarar av.
Arbetsgivare och fack väntar in industrins överenskommelse och tecknar sedan avtal om löneökningar i samma nivå. Men nu stiger alltså inflationen igen. Jag har tänkt på det när jag läst inför det här programmet, läst på. Då säger alla så, det får inte bli som på 70-talet.
Nej, men precis. Nej, men det är just den här lärdomen. Alltså, och då kommer jag in på det här med vad är negativt med hög inflation. Man kan ju fråga sig, ja, men om du har en hög inflation men lönerna stiger ännu mer, what's the big deal? Varför spelar det någon roll? Jo, alltså hög inflation har ju en mängd problem då. Till exempel då sitter du på besparingar och inflationen, priserna ökar med 10%. Ja, då minskar ju värdet på de här besparingarna till exempel som du har. Pensionärer som kan få sparat hela sitt liv och då minskar värdet på dem där. Och dessutom så visar ju då historien att om du har en hög inflation och lite hoppig och sådär, man vet inte riktigt var den kommer att hamna, då skapar den osäkerhet i hela det ekonomiska systemet, bland företag, bland konsumenter. Företag kanske håller tillbaka på investeringar, hushållen kanske håller lite hårdare i plånboken, och det får en negativ effekt på ekonomin i sin helhet, arbetslösheten stiger, och det är inte bra för någon, speciellt inte för lite svaga, mer sårbara grupper som ofta brukar hamna i arbetslöshet först om när arbetslösheten stiger.
Mm. Men samtidigt då som löntagarna riskerar att få mindre i plånboken så fortsätter ju då hyror att öka, bolån att öka, elen är dyr, priset på mat går upp. Alltså varför är det just lönerna som ska hållas nere?
Ja, det är en jättebra fråga. Om man tänker, inflation är ju priser, liksom prisökningar. Och då är det liksom två stycken saker i ekonomin som påverkar priser, och det har med efterfrågan och med utbud att göra. Hög efterfrågan leder till att priser stiger, och det är ett lågt utbud av varor till exempel, och lika mycket pengar jagar de här färre varorna, lika många varorna, då kan priserna också öka. Och efterfrågedelen, det har ju då med löner att göra. Om man håller ner lönerna så håller man ner efterfrågan, och då kan man hålla ner inflationen. Det är ganska då relativt enklare att göra då, att man försöker göra det, och det är det precis det vi håller på med. Ska man då fixa med det här utbudet och försöka få upp utbudet då för att få ner priserna genom att få upp utbudet? Ja, det är betydligt svårare. Alltså, du kan tänka till exempel, nu är det då gaspriser till exempel som är väldigt höga. Det är svårt att få upp, det är svårt att tvinga Putin så att säga att leverera mer gas till Europa. Så det är väldigt svårt att påverka den utbudskomponenten. På längre sikt kan man effektivisera företag och så här, få dem att producera mer på lika lång tid så att säga. Och på så sätt få upp utbudet. Men det är också en sån här fråga på mycket längre sikt. Eller så kan man då försöka tvinga företagen då att liksom inte höja sina priser. Men det rimmar ju inte riktigt med marknadsekonomi. Och dessutom har ju företag då väldigt höga kostnader nu. Och inte alla företag, men väldigt många då, som de måste eller känner sig tvingade att föra vidare till konsumenterna. Annars går de med förlust och kan, kan det gå dåligt för företagen, gå dåligt för svensk ekonomi och så vidare.
Mm, ja, allt hänger samman.
Allt hänger samman, det är det som är så roligt.
Ja, eller jobbigt kanske också. Men alltså, finns det inga andra sätt att hindra inflationen?
Nej, ja, men det är just det här utbud och efterfrågan. Och då blir det, om du ska göra det här på kort sikt, relativt kort sikt, på ett eller två års sikt, och det är det man måste göra här, det är av största vikt då, anser beslutsfattare och de flesta ekonomer, att få ner inflationen så snabbt som möjligt. Då är det tyvärr det här lönevapnet då, eller den här lönekanalen som man måste använda sig av främst då för att få ner inflationen.
Mm.
Så det är tyvärr den bistra sanningen.
Ja, okej. Synd. Men kommer det bli en konfliktfylld avtalsrörelse? Alltså vi pratar om att många är överens om det här, men samtidigt handlar det om löntagare som kommer få mindre i plånboken och som kanske sätter press på facken och sådär. Hur tror du att, hur konfliktfyllt kommer det bli, tror du?
Jo, alltså det finns ju, på ett sätt finns det den här samstämmigheten om att vi måste hjälpas åt där och hålla tillbaks inflationen. Men som sagt, nu drar jag liksom verkligen förhandlingarna in på, går in här på sluttampen här då, allting ska vara klart i slutet av mars. Och då kommer ju inflationen ligga på en 12-13%, så det är klart att det kommer att skapa spänningar då, tryck på facken och försöka driva igenom det, sin linje. Och sen så har ju då företag, de kommer ju då säkert facken att peka på att företagens vinstandelar har ökat de senaste åren och sånt, att det finns ett utrymme där. Och sen så vet jag också, det har funnits snack, jag tror Susanna Gideonsson pratade om detta,
LO-basen.
Ja, LO-basen pratade om detta för inte alls så länge sedan, just det här att börs-vdrs löner hade ökat så mycket förra året, och jag tror de är 10% eller sånt där, för de 30 störst, mest omsatta företagen då på Stockholmsbörsen förra året. Och det är klart att det är inte en stor skara människor, men det är klart att det sticker väl i ögonen för många då.
Ja, jag tänker att det skulle kunna leda till ett större missnöje om man jobbar på ett företag som gör stor vinst samtidigt som då ens egen lön liksom sänks. Det är det som Transport är lite inne på.
Jo, men verkligen. Alltså det, jag förstår det, men så måste man då ta det här lite bredare perspektivet då. Kanske. Det är ju intressant, för den förra regeringen frågade ju Konjunkturinstitutet att titta lite på det här, för att det har ju varit lite snack om att vissa företag har ridit på den här inflationsvågen. De kanske inte har drabbats egentligen av sådär jättehöga kostnader så som vissa andra företag har gjort, men de har ändå, ja, alla andra höjer priserna, så då kan vi också. Så de har ju, ska ju om några dagar presentera den här utvärderingen och där KI då, där de har tittat på hur mycket företagen har höjt sina priser och varför, och om det har varit rättfärdigt och så vidare.
Mm, exakt, för man kan tänka sig att en del också har passat på.
Det har Riksbanken varit inne, till och med Stefan Ingves var inne på det. Någon kritiserar honom för det, för de tyckte inte han hade tillräckligt med kött på benen. Men så kan det ju absolut vara. Det hade ju inte varit helt onaturligt. Företag är ju ute efter att tjäna så mycket pengar som möjligt för sina aktieägare, såklart.
Mm. Du Johan, väldigt många berörs av det här. Det är ju liksom ens lön som det handlar om, och vi är ju liksom svåra tider. Alltså, hur tycker du att man ska tänka?
Ja, nej, alltså jag förstår att folk deppar. Men man får väl då tänka, om man ska tänka positivt, så får man väl tänka på det här lite längre perspektivet. Det har ju faktiskt gått väldigt bra för svenska löntagare. Och det gäller i stort sett alla grupper i samhället, även om vissa har fått större procentuella ökningar. Men så att man får väl luta sig lite mot det, tror jag. Och sen så får man väl tänka att gör vi inte det här, då, alltså om vi inte försöker hålla tillbaka inflationen nu, då finns det ju en risk för att det blir ännu sämre längre fram då, som jag pratade om, att arbetslösheten stiger och så vidare. Och det drabbar ju då speciellt de svaga grupperna. Men jag förstår ju samtidigt, speciellt för de här svaga grupperna, att det är jobbigt, för det är de som drabbas mest av de här högre priserna, eftersom de har mindre marginaler till att börja med.
Mm. Men kan man tänka sig att om några år då, om inflationen går ner, alltså kommer vi se då ökningar av lönen igen, eller blir det så att nu har vi sänkt lönen, så då kommer de inte öka igen?
Nej, men det kan man nog räkna med, att de kommer att, lönerna kommer att öka, och det visar ju prognoserna på. Så det värsta kommer att vara över efter nästa år. Sen så tror och hoppas de flesta på att lönerna, alltså att vi får de här reala löneökningarna igen. Fingers crossed.
Mm, verkligen. Tack så jättemycket Johan för att du var med i dagens story.
Tack själv.
Programmet idag producerades av Mattias Stellert, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kommer från NBC, IFN, Sveriges Radio och Sveriges Television.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.